Axbergs församlings podcast Så åk på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej.
Nu gör vi någonting som jag inte tror att vi har gjort förut.
Nej.
Vi spelar om den här podden.
Det skulle du inte erkänna.
Ja, men jag tycker ändå det är på sin plats. Bara för att säga att vi nöjer oss inte med mindre, helt enkelt. Vi vill ha kvalitet eller kvantitet. Så att avsnittet vi spelade in igår kände vi efteråt att det var vi inte nöjda med. Nej. Så vi gör om.
Man kan säga att det är sög.
Ja, det kan man säga. Gör om, gör rätt, helt enkelt. Ja. En ny chans. Mm. Så att våra poddlyssnare ska känna att de har någonting värda i att de lägger ner ändå en kvart, 20 minuter ja, på oss.
Helt plötsligt fick jag värsta kravet nu.
Nej, men det var inte så. Men...
Nu kanske det här måste bli jättebra bara för vi gör om det helt plötsligt.
Ja, det är i alla fall vår ambition. Men vi lyfter åt ett lite snäpp, hoppas vi. Får vi se.
Ja, åtminstone så säger vi kanske inte fullt lika mycket fel som vi gjorde igår.
Nej, det är bra.
Nej, men vi ska prata om änglar.
Ja.
Och då gjorde vi ju så att vi började prata om änglar. Mm-hmm. Friskt vågat, hälften vunnit, tänkte vi.
Spontant. Och ja. Det visade sig att vi inte kunde så mycket som Nej. Vi kanske trodde egentligen.
Nej, men vi kunde i princip ingenting.
Nej. Så nu har ju du framförallt har läst på. Jag hade tänkt göra, men jag har inte riktigt hunnit än. Men lite har vi
i alla fall. Mm. Alltså, det vi pratade om igår, det var ju... För anledningen att vi tänkte prata änglar, det är ju för att det är...
Det är temat på söndag,
ja.
Änglarna. Den hele Mikaels dag.
Just det, som var en ärkeängel.
Mm. Ja.
Vi kan väl återkomma till texten, men det vi började med att fundera på då, igår, på den här misslyckade inspelningen, det var ju, vad finns det för typer av änglar?
Mm.
Och då så sa ju vi att, vi började med att prata om skyddsänglar.
Skyddsänglar var de som jag liksom spontant kom att tänka på, top of mind.
Mm. Precis, och det är ju, alltså... Det finns ju inga belägg för skyddsänglar i Bibeln.
Nej.
Och det sa vi nog igår också.
Det är någonting som vi bara... Ja, ett uttryck som vi människor använder.
Ja.
När man känner att du hade en skyddande ängel. Om man har undkommit någon olycka eller något sånt där. Så kan man säga att du hade änglavakt.
Mm. Änglavakt, precis. Mm. Men så när man liksom tänker tillbaka och tittar på religionshistorien. Så inser man att det finns paralleller. Det tänkte jag inte på igår heller. Till exempel det här med att skyddsdjur i flera religioner, framförallt sådana här, både de här skriftlösa religionerna, och då tänker man tänker på fornordisk, man tänker på shamanism och kanske indian, kulturreligioner, totem.
Djur alltså som
skyddar. Ja, skyddsdjur till exempel. Och även alltså går man ändå längre tillbaka, jägarsamhället och samlarsamhällena och sådär. Och kanske tidiga jordbrukskulturen också.
Mm.
Så också förfäderskulten.
Mm.
Det bygger egentligen på samma tanke. Okay. Att någon vakade över den. Om det var ett djur eller om det var en avliden släkting.
En ande av någon.
Precis.
Ja, okay.
Skydd.
Jag kommer att tänka på i Harry Potter har de skyddsdjur också.
Ja.
Patronus heter ju det.
Det
är en sån besvärjelse man framkallar. Och den är alltid i form av ett djur och fungerar som en sköld. Mot de här onda dementorerna.
Mm. Just det.
Ja, det finns där med.
Det finns där. Och hon har nog snott ut från den här tanken.
Ja, säkert.
Tror jag.
Ja.
Så där har vi skyddsänglarnas på något sätt bakgrund eller kontext.
Ja.
Men sen finns det faktiskt en liten fras i Bibeln i Saltaren har jag hittat nu.
Mm.
Och det är Saltasalm 91.
Mm.
Så jag kan ju citera.
Just.
Det sägs då att Gud eller Herren ska ge sina änglar befallningar om att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Jaha.
Se där.
Ja, det var ju tydligt.
Ja, men i alla fall ett skydd från... Men det är egentligen det enda som finns i Bibeln.
Mm.
Det finns ju apokryferna från Hanoks bok och också något liknande där det beskrivs. Men det är en apokryfisk text.
Mm. Det var skyddsänglarna.
Det var skyddsänglarna.
Sen har vi ju... Ja, Mikael som du nämnde då, det är hans dag på söndag. Mm. Han var ju en av ärkeänglarna.
Just det.
Det är en annan typ av änglar då.
Ja, den där ju.
Mm. Det är de som stod närmast Gud, säger man väl, eller?
Ja, det säger man ju. Mm. Men sen säger man, när vi kommer till seraferna, de ska också vara väldigt nära Gud. Men det där är lite oklart. Men ärkeängel är ju åtminstone en lite finare ängel.
Ja, i rangen.
I rangen.
Änglar.
Ja. Och traditionellt så pratar man om tre.
Mm.
Mikael då.
Mikael, ja. Och Gabriel som är bebådelse. Ängeln som kommer till Maria.
Ja.
Och Rafael som finns i Närkeskils kyrka.
Just det.
Vinden där,
ja.
Våran...
Där uppe bor Rafael.
Ja, där bor han. Precis.
Men sen finns det ju då, ibland räknar man fyra. Och då är det Uriel också som är en del. Men sen finns det de som räknar sju.
Mm.
Och då, dels finns det tydligen i den ortodoxa kristna traditionen man pratar om sju änglar.
Mm.
Och det finns också i Enochs bok, den här apokryfenska boken som jag just nämnde. Och då är det, där räknas upp massa änglar, men det räknas också upp sju änglar.
Mm.
Och jag tänkte vi skulle, jag har nämligen namnen framför mig nu.
Ja, visst. Mm.
Det är Uriel. Det benämns Uriels moske, alltså jordbävningens ängel.
Mm.
Sen Rafael, människoandarnas ängel.
Mm.
Sen Raguel, det är som verkställer hämnden på världen och ljusen. Oj, står det. Aha, det känns lite så här.
Hämnd på världen, låter inget
trevligt. Nej, jättekonstigt. Ja. Sen Mikael.
Han var folkets ängel.
Ja. Och Sarakael, om det nu uttalas så.
Mm.
Det står som vakar över de människobarns andar som förleder andar till synd. Sen har vi Gabriel och som är satt över ormen och paradiset och keruberna, ormen i paradiset, den kopplingen. Och Remiel. Nu har jag försökt uttala det så här: Uriel, Rafael, Raquel, Mikael, Sarakael, Gabriel och Remiel. Ja. Det är ett IL på slutet.
Ja.
El.
Det, ja.
Varför?
Vad är det nu då?
Ja, men det är ju Guds namn.
Ja, det är Gud. El är ju
Israel. I namnet Israel. Så El. El är också, alltså det är ett av de namnen som finns på Gud i judarna. Alltså i på hebreiska helt enkelt i Bibeln. Så är El ett namn på Gud. Och Jahve.
Mm.
Och så mycket man skriver, läser också Adonai. Fast det egentligen betyder Adonai, Herren.
Mm.
Och när man läste Bibeln, en ortodox jude eller rättrogen jude, jag vet inte riktigt för gränsen gick, men man fick inte uttala Guds namnet. Man fick aldrig säga Jahve.
Nej, just det.
Eller Jehova som
Jehova,
det
säger. Ja.
Utan då sa man, då stod JHVH. Jahve. Då läste man istället Adonai.
För man sa Herren istället för
Gud. Guds
namn.
Precis.
Okay.
Ja, det var en parafras. Eller det var en utläggning. Parates heter det. Ja. Så det har alla de här namnen har Guds namn i sig.
Och det var ärkeänglarna då.
Ja. Mm. Nu ska vi bredda vidare. Seraferna, ja. Vad är det för kompisar?
Ja.
Det betyder de brinnande.
Mm-hmm.
Och det grejerna så här med mycket av det som har också blivit så mycket i kyrkokonsten och kyrkotraditionen. Det finns inget liksom brett kontaktnät med Bibeln, utan det finns i en enda bok. Mm. En enda, och det är Jesaja 6. Och sen och då i apokryferna. Det är återigen med Henoks bok. Men annars är det i Bibeln då Jesaja.
Mm-hmm.
Och i det år då kung Ussian dog såg jag Herren sitta på en hög och upp på i tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Nu kommer det. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.
Mm-hmm.
Alltså, det är den bibliska källan. Jesaja.
Till seraferna.
Seraferna. Och de är ju alltså de som finns närmast Guds tron. Så de står Gud närmast helt enkelt.
Okej. Som någon slags vakt.
Eller? Ja, precis. Som någon slags vakt. Sen har vi ju då de här killarna, keruberna.
Keruberna, som jag spontant tänker på, så här små bokmärkesänglar som små knubbiga barn.
Just det, nakna.
Ja, barnänglar tänker man på.
Precis, nakna barn, änglar. Det lät ju konstigt.
Det låter konstigt.
Ja.
Men det var inte hela sanningen, va?
Nej, keruber. Men alltså grejen är så här att de här i konsten, framförallt kanske barockkonsten, men mycket i konst, kyrkohistoria, kyrkans konstutsmyckning, säger man så. Mm,
ja.
Och annorstädes så kallar man ju också de som med ett annat namn kallas puttisar.
Mm.
Och de är nakna små, ja. Tjocka barn.
Det låter ofta. Ju som små, alltså mm. putti, ja, lille puttfolk.
Exakt, och de kallas också, de kallas ju keruber.
Ja.
Men de här keruberna som finns med också på ett ställe i Bibeln, det är Hesekiels bok.
Mm.
Och det är där de beskrivs.
Ja.
Och de beskrivs där. Man kan tänka sig att det är någon slags mellanting. Mellan djur och människa. Fast mm. i änglaform.
Mm.
Fyra vingar.
Mm.
Inte lika många som seraferna.
Nej.
Och de här var mer vaktposter.
Jaha.
Om vi tänker att seraferna var de som var, säger vi, är. Alla närmast skulle som en slags mm. uppvaktning kanske.
Ja.
Så kanske serafer skulle kunna ses som någon slags vaktposter.
Keruberna.
Ja. Ja, mm. ja de okay. hade mm. både människoarmar och fyra vingar.
Och djuransikten.
Och djuransikten. Men som sagt, källan är Hesekiels bok. Och det är ju också det som vi... Som vi var inne på i våra nu refuserade poddavsnitt. Att de är ju... Det står ju också att de hade fyra ansikten.
Mm.
Ett människansikte, ett lejonansikte, ett tjuransikte och ett människa... Ja, ett örn.
Mm-hmm.
Precis.
Mm.
Och det är ju också det som vi då konstaterar. Är ju i kyrkokonsten när man avbildar...
Evangelisten.
Just precis.
Ja, så de har fått djur liksom, ja, från de här fyra ansiktena.
Ja, och det kommer från Hesekiels bok och mm-hmm. dessa keruber.
Där ser man.
Från början.
Mm. Nu fick vi lite mer ja. Kött på benen angående änglar. Istället för en massa gissningar.
Ja, och så kan man säga så att änglarna och finns ju med i flera religioner. Mm. Kristendom, judendom, islam.
Mm.
Oftast är det samma.
Jaha.
Alltså namn, samma änglar. Mm. Men också i den här religionen som idag är väldigt, väldigt liten. Men som fanns i Persien. Som var egentligen den stora religionen i Persien innan islam
mm.
tog över. Alltså innan det blev muslimskt område. Mm. Och det är ju zoroastrismen.
Jaha.
Det finns en rest som kallas pasher. De okay. Den gruppen av människor. Folkgruppen.
Mm.
Och de är zoroastrister. Mens liksom efterträdare de, mm. håller, de är fortfarande psoriastiker säger okay.
mm. Nej, det känner jag inte.
Nej, de finns också på andra, alltså folkgruppen, alltså alla bor ju inte kvar. Nej. I många är ju också utvandrat ifrån Persien, alltså dagens Iran
mm.
på grund av att det också inte varit helt enkelt att vara parser.
Nej.
När islam har varit så tydlig, om
ja.
Man så säger
ja,
mm. men där finns också
okay.
änglar i deras religion. Det är ju så att zoroastrismen har påverkat judendomen under historiens gång. Mm. Och kanske tvärtom också. Men,
mm.
men till exempel under, du vet ju, den babyloniska fångenskapen. Då när hela kultur och religiösa etablissemanget i Israel var tvungen att överge Jerusalem. Och, mm. och blev så att säga satt i
husarrest.
Ja, exakt. Ja, men precis. Ja. De var ju där länge. De fick influenser och kom hem med lite nya tankar.
Mm.
Bland annat så sägs det i alla fall att det var där som judendomen blev en tydlig dualistisk religion. Alltså en god gud och en ond djävul.
Mm-hmm.
Alltså en ond makt. Mm-hmm. Som man sen då kallar Satan och djävulen.
Okay.
Medan innan den babyloniska fångenskapen som var på 500-talet. Vill jag minnas då var Gud, då innehöll Guds, alltså det var en väldigt starkt monoteistisk
mm.
Och alltså Gud var allt
ja, ja.
Det var inte bara tro på en Gud utan det var också att Gud inrymde både det goda och också det som straffade
ja, okay. ja.
Så.
En strängare Gud
ja.
Ja.
Men sen ändras det under resans gång och lite så
mm.
ja,
där ser man.
Det ser man. Ska vi slänga oss över texten lite snabbt? Bara som en,
ja, det kan vi göra. Och söndags text är från Johannes. Första kapitlet. Det är tidigt. Så det är ju alltså då när Jesus börjar kalla sina lärjungar.
Ja.
Att de ska följa honom.
Exakt.
Och då den första som han kallar är Natanael.
Enligt Johannes evangeliet.
Enligt Johannes, mm. ja precis. För Natanael kallas tydligen... inte så mer någon annanstans. Utan där heter han Bartolomaios i de andra evangelierna.
Mm. Mm.
Men han var i alla fall en av de 12 lärjungarna.
Mm.
Och Jesus kallade honom, där kommer en sann israelit, en som är utan svek.
Mm.
Och Nathanael blir så förvånad över, hur kan du känna mig? Vi har ju aldrig träffats förut.
Ja.
Men, och då säger Jesus att innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Och Nathanael blir alldeles förbluffad och övertygad om att du är rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.
Mm.
Säger han på en gång. Mm. Han förstår att Jesus kände honom innan de hade träffats.
Exakt.
Mm.
Det är ganska kul det här med namn i de hebreiska namnen.
Mm.
För om man kallas, om det nu är Bartolomaios som de flesta ändå säger att Nathanael är.
Mm.
Och då, så Bartolomaios är mer ett släktnamn än ett personnamn, tänker jag. Jag kan ha fel där. Men egentligen, för det är ju, det är namnet uppdelat på Telemaios. Mm. Alltså bar betyder ju son.
Aha, son av Telemaios.
Telemaios son.
Ah, okej. Okay. Mm.
Och sen har jag någon sån här gammal tanke att bar son, Ben är också, kan Ben också vara son? Du vet, Ben är sådär också ledigt i namnet, men ja, det lämnar vi.
Ja, han hette ju inte son.
Nej, så det är i alla fall ett sonnamn i det här baret.
Det gäller att ha koll på här språket om man ska läsa och de, samma person kallas för olika saker.
Ja, men det är ju knepigt. Nej, men jättesvårt. Ja, och texten handlar alltså om när Jesus kallar sina lärjungar.
Ja, sina lärjungar. Först då Nathanael eller Bartolomaios.
Mm. Då kan man ju tänka sig så här, i en söndag som har en heliga Mikael som rubrik och änglarna, det handlar om. Då, nu är vi inne på tredje årgångsläsning och vi hämtar från Johannes evangeliet, men känner man spontant så här, ja men den här texten handlar om änglar.
Nej men nej, man gör ju inte det. Det är lite så, hur ska vi få ihop de här två liksom, texten som inte nämner, ja den nämner ju änglar.
Sista
där
raden.
Slutet, ja. Precis, Jesus säger att du ska få se större ting. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen.
Mm. Mm.
Så är det. Så det nämns ju ändå änglar i texten.
Men själva kallelsetanken är en annan tanke egentligen. Ja. Eller en annan teologisk.
Ett annat spår.
Ja, precis. Spår är bra ord.
Mm.
Så det är två spår kan man säga. Den här, att bli kallad som lärjunge.
Mm.
Och sen är det med änglar. Mm. Och jag tänker bara att det här det Jesus säger, det är att det här med att se änglar, det är något slags uttryck för att i tron är allting möjligt och att man kommer, med Jesus kommer man Gud nära.
Mm. Ja, och det är ju ett bra sätt att kalla folk och få dem intresserade.
Ja, men visst. Precis.
Vi ska få se stora ting.
Mm. Mm. Men det här med kallelsetanken är också en sån här viktig tanke, och det går tillbaka också i Gamla testamentet och profeterna.
Mm.
Många av profeterna blir ju kallade till ett uppdrag.
Mm.
Och det som är gemensamt för dem, det är väl att de känner en tvekan inför uppdraget.
Ja, men det är ju vanligt förekommande och fullt förståeligt.
Ja, men precis. Jag är inte värdig, tanken finns ju där.
Och hur ska jag vara klara av den här uppgiften jag har fått?
Exakt.
Att även Maria kände ju så när hon träffade ängeln Gabriel.
Mm, exakt, precis. Mm. Och även då Nathanael här kan man ju i texten tänka sig att han ställer sig lite frågande till hela idén. Han säger det som du precis själv sa nu. Hur kan du känna mig? Är jag verkligen, vadå?
Ja. Vad är jag? Vem är du som
och är jag mogen och bra för att göra det här eller inte? Och det där, jag tycker att den ska man ta med sig. Nu har vi pratat änglar och sådär. Men ska man ta med sig någon tanke från den här helgen, så tycker jag att förutom då att det finns olika typer av änglar, så kan man också tänka att känna sig kallad.
Mm.
Alltså att ta tron på allvar. Att det kan finnas en stor tvekan i det hos många.
Ja,
och det, då kan man säga att det är okej att tveka, men tveka, men låt inte det hindras för länge av det.
Det behöver inte vara avgörande att tacka nej för det bara för att man känner en viss tvekan.
Nej.
Det finns,
För det är lätt, jag tänker så, det är så lätt att man ska känna sig perfekt.
Mm.
Att man ska känna sig superfrom eller jätteduktig. Eller
redo och mogen för uppgiften som man står inför.
Ja.
Mm. Det tänker jag på nu. Vi hade ju möte med rektorerna förra veckan. Och då, jag vet inte, vi kom in på någonting att, ja, hur man ska komma i kontakt med dig. Och så sa vi, ja, men på måndagar är du oftast ledig. Yeah. Och då var det så här, jaha, det är inget kall det här yrket att vara präst. Var det någon så. Som sa lite på skoj och så här. Men alltså, att om man är kallad till någonting, då är man ständigt i tjänst. Mm, just det. Aldrig ledig.
Alltid redo som en scout.
Ja, precis. Mm. Nej, men det är väl inte riktigt så. Man får vara ledig även om man har ett kall och ett uppdrag.
Ja, men alltså, jag tror faktiskt den där noteringen eller tanken är ju inte jättekonstig, för att jag hör många äldre präster som säger att jag jobbar jämt och jag var jämt i tjänst och vi var på semester med familjen och sen så ringde en människa i nöd och jag satt med bilen och åkte 150 mil och hade ett samtal och sen åkte tillbaka till familjen dagen efter eller så. Och sådana berättelser har man ju hört, och det finns ju någonting djupt fint i det hela, men sen finns det också en baksida av det.
Ja, familjen exempel, som blir lämnad.
Ja, familjen som blir lämnad. Ja. Och är det så att man alltid ska vara tillgänglig överallt, jämt och ständigt, så finns risken för två saker. Dels att man går in i den berömda väggen, som också många präster gör. Det finns ju till och med undersökningar på det.
Ja, det
är. Och det andra är att familjen tar ju skada av det. Mm. Man är en frånvarande pappa eller frånvarande mamma, både för barnen och sin partner. Så det här är en balansgång.
Mm.
Och det är just detta som de katolska teologerna kan liksom pixa oss på oss andra, gifta präster på näsan. Mm. De säger att en präst ska bara ha en familj, och det är församlingen.
Mm.
Och därför blir det, man kommer i den här svårigheten som gift präst. Ja.
Ja. Men det, så resonerar inte vi. Man kan ta sitt kall på allvar även om man är...
Ja, absolut. Och det pratar vi om i vår andra podd, Reformationspodden, och Martin Luther som själv började som munk och slutade som gift man med en nunna dessutom. Och det finns ju många sådana här olika tankar, och en del är väl kanske mer välgrundade, men varför Martin Luther gick och gifte sig.
Mm.
Men en teologisk tanke är ju att han blev uppmanad av sina människor runt omkring honom, Melanchthon och kanske andra också, att nu får du väl ändå leva som du lär. För Martin Luther pratade ju om att äktenskapet var en gudomlig, alltså en gudlig god sak att befinna sig i.
Mm.
Istället för, som innan under medeltiden, kanske man har sagt att det absolut högsta och bästa det är att få leva i celibat som munk eller nunna. Mm. Men nu sa Luther att det högsta och bästa det är ju att leva i äktenskapet. Mm. Och där... Och i det då så var det här med ansvar för familjen och hela det. Så han gifte sig och skaffade barn och levde som sen prästerna i den lutherska kyrkan har gjort. Mm. Oftast med ett litet jordbruk därtill.
Ja, han är ett gott exempel på att det funkar att kombinera det.
Ja, liksom. Men med svårigheter.
Mm.
Så är det ju. Ja, framförallt idag.
Ja, och apropå det här med jordbruket så kan man ju också säga att den helige Mikaels dag kallas ju också förut Mikaelsmäss.
Ja.
Och det var ju alltså när markerade slutet på sommaren. Och när det var dags för skörden.
Ja.
Så det hänger också ihop där. Ja. Varför det var för Mikaelsmäss och Mikaels dag ligger där. Här. Men det där med skörd och så, det får vi komma in på mer nästa vecka. För då är det tacksägelsedag.
Exakt.
Mm. Men vi tar väl och rundar av.
Vi säger tack och hej.
Säger vi tack.
Berätta vad som händer i helgen.
Ja, det ska jag göra. Mm. Och det är på söndag 11:00 är det ekumenisk högmässa i Kils kyrka tillsammans med Ekumenia kyrka. Och Simon och Lars kommer vara där.
Ja.
Bland andra.
Mm.
Så är det. Mm.
Det blir fint då.
Ja. Mm. Då säger vi tack för det. Och så hörs vi igen nästa vecka.
På återse. Du, det vi sa också. Vi sa ju en ganska viktig sak i vår reformerade, höll jag på att säga. Den refuserade podden.
Ja.
Vi sa ju att vi kommer snart lägga av.
Ja, det sa vi. Mm. Ja, det kan vi ju
säga
flagga
igen.
För här. Ja, precis.
Eller åtminstone. Vi tänker snart första advent.
Mm.
Har vi hållit på i 3 år.
Ja.
Gått igenom alla årgångens texter.
Exakt.
Mer eller mindre ska man ju säga.
Ja, precis.
Vi har ju inte direkt haft någon bibelstudium utan vi har avstampat i texten.
Vi har snuddat vid dem nästan varje gång skulle jag tro.
Precis.
Ja, så då kanske vi tar en paus från den här podden tills vi har kommit på ett nytt tema. Jag på säga. Ja. Men ja, tills, så vi känner att vi har fräscha idéer och nytt mod.
Eller om det kommer ut varannan vecka eller en gång i månaden. Eller, vi får se, men någon förändring. Det blir en ganska kraftig förändring.
Det blir en förändring, men vi har några veckor kvar tills dess. Ja. Vi, som sagt, kvaliteten ska vi försöka hålla uppe ända in i slutet.
Ja, in i målflaggan.
Ja, precis. Ja, tack för den här veckan.
Tack.
Vi hörs igen.
Hej då.
Hej då.